Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna alla vinpratarna lyssnare till vinpratarna igen. Nu är vi tillbaka och vi sitter, jag ser dig här på FaceTime. Jag sitter i ett hotellrum i London.
Och jag sitter i regnigt jävla skitstockholm.
I ett regnigt skitstockholm. De håller på att jobba lite utanför och det, ja, om det låter som att det slängs metall och sånt där så är det en massa brittiska byggjobbare
för utanför fönstret. För att det fönster. Görs det helt enkelt.
Ja, det görs det, exakt.
Berätta vad du gör i London lite. Du har ju sån härlig hes whiskyröst.
Ja, exakt. Så det är faktiskt, jag är inte så bakis som jag kanske låter, även om jag är lite bakis. Mm. Men jag är här, vi drog hit igår. Det är ju måndag morgon när vi spelar in det här. Men en kompis som fyller år snart helt enkelt. Så vi lurade med honom till London. Han trodde att han skulle gå upp och göra en intervju på TV4 Nyhetsmorgon.
Ah, vilken ångest.
Så, jag tror det. Så satt vi i taxi när han klev ut ur dörren. Och, och så drog vi till Arlanda och åkte hit helt enkelt. Så han blev jävligt förvånad.
Lite roligare. Nyhetsmorgon.
Lite roligare. Ja, han tyckte det var skönt. Så att och igår, det slutade med att vi hamnade, eller vi hade ordnat så att vi var på en pub i Soho där en fantastisk kvinna som heter Magic Betty.
Så att The Magic liksom, Betty.
Ja, allsångspiano. Så att vi stod och skrålade brittiska låtar natten lång. Så att det är lite därför. Så att
fan vad härligt.
Jättehärligt. Hur mår du?
Jag mår jättebra. Haft en sån ganska energifylld förra vecka. Jobbat väldigt mycket men också haft tid att gå på lite musik. Jag var såg Ani Brun
på Dramaten. Ja, så jävla bra. Dramaten. Älskar Ani.
Det var skitbra. Det är första gången jag ser henne live. Så jäkla krispig röst.
Ja, hon är fantastisk.
Riktigt bra sätt. Kul och på Dramaten också. Kan man inte så här bocka av typ de halvkulturella grejerna.
Ja, men det är ju underbart ju. Intimt och härligt där.
Precis. Efter det drack jag faktiskt en väldigt god flaska. Som kommer liksom knyta an lite till ämnet. Ish. Försökte få in en röd tråd här.
Ja.
Men vi gick ut och käkade efteråt och drack en flaska Chivry. Vilket är ju en appellation som man inte dricker så ofta.
Nej, verkligen.
Från Côte Chalonnaise som ligger då i södra, absolut södra delen av Bourgogne.
Just det, vilket precis.
Man vill också säga är väl så här value for money.
Verkligen, där händer ju grejer. Där får man ju mycket för pengar.
Skitgod.
Och också ett område i utveckling.
Exakt, och det finns ju väldigt många fina Premier Cruer där. Ser man de här vinerna på en vinlista eller vinbutik är det bara att köpa. För att det finns ju väldigt mycket liksom, intressant att upptäcka. Och det är ju lite det vi ska prata om idag också. Vi ska ju prata
Beaujolais
om
Beaujolais ska vi prata.
Precis.
Ja, och Beaujolais framförallt va?
Fokus.
Du hör till dem som tycker att det är att det är Bourgogne.
Ja,
alltså södra Bourgogne.
Ja, alltså i vinlistan på Fly så har vi ju allting blandat. Mest för alltså ett för att man sparar plats i vinlistan. Man sparar plats i vinlistan.
Ja.
Och det är ju faktiskt rent lagligt en del av Bourgogne.
Ja,
sen så kanske man hävdar rent geografiskt och jordmånsmässigt att det är mer en del av Rhån. Och det ligger ju liksom i Rhån-departementet rent fysiskt. Men lite som man också så här, Chablis är ju en del av Bourgogne. Och det har man ja, med visst. På Bourgogne. Så då får man ha med Bourgogne också. Även fast det är kanske en annan stil. Annan, alltså, om vi pratar om röda, annan druvsort. Men det är ju väldigt intressanta viner.
Jätteintressanta viner. Jag tycker också att det har hänt... Alltså jag, innan jag började plugga vin för 4-5 år sedan så hade jag ju jävligt dålig koll på Beaujolais. Jag tänkte att det var liksom, det var ju mest Beaujolais Nouveau som man förknippade med. Och sen så har man ju liksom börjat upptäcka att alltså, shit vad mycket bra och grejer, men också lite liksom tyngd och djup och komplexitet som det finns. Sen har det väl också hänt rätt mycket med Beaujolais de senaste 5-10 åren också.
Mycket variation. Det finns ju fortfarande väldigt mycket skräp. Om man ska se det ur liksom ett helhetsperspektiv så gör de ju... Hela Beaujolais gör ju typ lika mycket vin som resten av Bourgogne i volym.
Ja, exakt.
Så
ja.
Det är ju ganska maffigt.
Varav hälften ungefär säljs fortfarande som Nouveau, om det läste jag mig till i Bibeln.
Är det så pass mycket alltså?
Ja, tydligen fortfarande. Även om det håller på liksom att kanske förändras. Men det är det är jäkligt mycket.
Ska vi bara, för de som inte riktigt vet vad Nouveau eller Beaujolais Nouveau är, så var det väl ett begrepp som man liksom rent marknadsföringsmässigt så börjar man tänka, hur ska man få in cashflow tidigt? Vi släpper det nya vinet. Nouveau betyder ju nytt på franska. Exakt. Få in liksom, man ville få in cash. Nu gör vi någon bra marknadsföring. Vi släpper detta varje år, tredje torsdagen i november. Vi gör en liten fest. Det var ju framförallt Georges de Boeuf som var ledande i detta. Stort kooperativ. Som ville liksom... gör det liksom en Beaujolais-fest i sen november. Framförallt riktat till den asiatiska marknaden. Där det väl fortfarande är... störst.
Det är fortfarande stort, ja. Visst, jättestort. Men vet du när ungefär man började med det här?
Jag tror detta var, jag kan inte exakta liksom när det var det första, men jag gissar att det är någon gång 70-tal, mitten 70.
Ja, just det. Men också, precis, och det är ju såklart, det är årets skörd som säljs redan tredje veckan i november. Men hur gör man den då? Det är också, finns ju en speciell teknik för Beaujolais Nouveau just.
Ja, men man vill ju få fram liksom det lätta, det fruktiga, det snälla. Jag vet att vi har pratat om detta tidigare också i liksom vidmakningstermer och sånt där. Men på det fina termen heter ju maceration carbonique.
Ja.
Man plockar hela klasar. Lägger det, eller placerar dem i en öppen tunna. Och då blir det ju ett tryck på druvorna som ligger liksom längst ner.
Just det, så de krossas av tyngden av de övriga.
Precis, krossas av tyngden. Det vill säga att det finns ju gäststammar som finns naturligt på druvorna. Så en jäsning liksom börjar både inuti druvorna, för de som är hela, och liksom juicen som är längst ner.
Precis.
Det gör detta, det urlakas väldigt mycket färg. Inte så mycket tannin och strävhet, utan man får fram de här liksom väldigt så här juiciga, fruktiga, aromatiska tonerna, vilket man vill. Och
easy drinking.
Absolut, och det är ju liksom, detta för ju in mycket, alltså både positiva och negativa saker. Det finns ju alltid liksom two sides of the coin. Man fick ju liksom mycket press för regionen. Men det är också skadat väldigt mycket i form av producenterna som jobbar mer på ett annat sätt.
Exakt.
Alla tror att Beaujolais är liksom lätta viner som man ska dricka direkt, inte lagra. Man kan inte betala så mycket pengar för det.
Hallonbåt och skumbanan och allt det där. Liksom. Det är mycket det man förknippar det med.
Och det kanske inte är jättesexigt. Alltså rent.
Nej.
Det är mer en kul grej än gott.
Ja, men även där så tycker jag att de senaste åren att det har blivit liksom lite mer poppis med Beaujolais Nouveau. Nu när de släpps på bolaget så är det ju i alla fall alla svenska vinnördar känns som att
men då, nu pratar du om de bolaget. Bästa producenterna.
Ja, visst, det gör jag såklart.
Som också gör det lite som en motreaktion för liksom de stora producenterna som har gjort det.
Ja.
Lite.
Ja.
Vad tycker du själv om Beaujolais? Dricker du mycket?
Jag har börjat göra det jättemycket faktiskt. Sen så tycker jag att det kanske det är inte så jävla lätt att få tag på bra Beaujolais alltid.
Det är fan skitsvårt.
Jag brukar köpa, ja verkligen. Men jag brukar köpa, vi köper ju ofta genom Cavist. Och då han släpper ju i alla fall Descombes. Georges Descombes.
Ja, just det.
Så jag köpte två lådor av den nu. Och sen så försöker man ju få tag på när det väl ibland dyker upp små partisläpp på bolaget och sånt där. Mm. Liksom. Men jag tycker att det är skitkul. Och just att det finns... det är ju liksom seriösa viner ofta. Mm. Med liksom både djup och tyngd. Och sen så, men ändå, samtidigt väldigt liksom lättklunkade, drickbara.
Ja, och man gillar... Alltså, nu pratar vi kanske om två handfulla producenter som vi tycker är väldigt bra. Men som gör viner som du kan verkligen öppna dem idag. Och du får väldigt mycket njutning. Nu pratar jag ur så här, ett sommelierperspektiv på restaurang. De flesta tycker det är gott. Även om du inte kan så mycket om Bourgogne. Folk har lätt att ta till sig det. Alltså jag kan tycka om det. Men min mamma kan också tycka om det. Som kanske inte har samma liksom, krav. Men man har men också möjlighet att liksom, från dem. Vi kommer in på det lite senare, men de här kryerna som, det finns ju en del jordier och vingårdar som verkligen så här ska läggas undan i liksom 10-15 år. Och man får ju så mycket belöning om man tar ett vin för 300 spänn i Beaujolais och ett vin för 300 spänn lite längre norr upp. Inga byar, inga producenter nämnda. Men så får man ju väldigt mycket mer idag. Ja. Men detta är också någonting som vi ser ju hur priserna liksom stiger och stiger även här. Och liksom vissa producenter är superallokerade och jättesvårt att få tag på för att det är liksom hype.
Ja, visst. Så och det är ganska lite, så görs
det
ganska
det är fortfarande lite lättare att få tag på viner från Chambolle Missigny än vad det är från Fleury, känns det som.
Så, ja, precis. Vilket du säger en del också. Mm. Men sen så jag gillar också att det är så... Jag gillar i och för sig alltid så där att dricka rött vin lite svalt. Och det här är ju viner som är verkligen gjorda för det. Också sjukt matvänligt. Om man bara gillar liksom en charktallrik eller sånt där. Så jävla härligt.
Ja.
Stora kupor.
Jag dricker... Alltså, nu bara en liten avstickare här. Men alltså, nu vill jag ju dricka mina röda viner kalla. Och alla blir så sura på mig. Min kille blir så sura. Jag bara, har ni ice bucket till allting? Och jag vet att det är inte bra, att man ska inte förespråka. Men när man väl har vant sig att dricka saker vid källartemperatur. Alltså 14 grader. Hello. Det är fan perfekt. Det är perfekt för vitt, det är perfekt för rött, det är perfekt. Bubbel kanske man vill ha ner i 12, 11.
Ja, men visst, men alltså, exakt.
14 är liksom the golden temperature. Ja, men det är skönt att vi kan dricka vin samma temperatur.
Exakt.
Men lite geografiskt då. Vi sa ju, detta är ju en förlängning av Bourgogne. Jag trodde det var en vodkaflaska du drack där.
Aha, nej, det är vatten, jag lovar dig. Jag sitter där och
vi facetimade, så det såg ut antingen som en ättikaflaska eller som en absolut vodka. Det gick så snabbt.
Fy fan, klunkade.
Jag blev nervös.
Red vodka ur flaska klockan 9:30 på förmiddagen. Ja. Vad fan.
Men precis, så om man då bara ska jämföra... Alltså, Bourgogne pratar ju med liksom kalkhaltiga... jordmåner, det är ju det man är liksom känd för. Längre söderut, alltså när vi pratar liksom mer Rhône, alltså Côte d'Or och Beaujolais, lite mer granit. Så det är ju väldigt, alltså det är väldigt två skilda geologiska liksom skillnader. Och druvsortsmässigt, några delar av Bourgogne, alla vet, Pinot Noir.
Jajamän.
Och Beaujolais, Gamay. Så
Gamay.
Gamay är en korsning mellan Gouais och Pinot. Så att det är ju fortfarande, alltså, det är ju samma familj.
Ja.
Same family. Men de tar sig väldigt olika uttryck. Det finns ju liksom likheter. Och de bästa borsellärerna är man ju också så här, man har ju ingen aning om man är borsellär eller om man är liksom...
Nej, de blir ju väldigt burgundiska i stilen ibland, verkligen.
Men det beror ju mer på producent, skulle jag säga.
Exakt. Ja, exakt. Som en liten passus kan vi ju nämna bara den här... Jag tror ändå pratar om
relativt dina, nya.
Relativt, 2011 tror jag. Coteau de Bourguignon, va? Som då är som en ny... Eller,
tänk
en egen appellation.
Som en Vendée France fast för Bourgogne. Så du kan plocka duvor liksom i hela...
Från Chablis till...
Beaujolais.
Hela, och även blanda druvor då, helt enkelt.
Lite mer lekfull, friare.
Precis, exakt.
Men sen kan man väl ta de liksom mest vanliga. Vi har ju Beaujolais, alltså Beaujolais, AOC. Den enklaste. Här plockar man, kan man ju plocka druvor från hela Beaujolais, men det är framförallt de lite, om man ska stå inom situationstecken, sämre, men kanske de lite mer plattare, lite yngre ja. Vingårdarna, de som kanske ligger lite längre söderut. Just där det inte liksom växer bara på granit, utan kanske lite mer lerhaltiga jordmåner.
Just det.
Mm. Sen går man upp ett kliv, så har vi Beaujolais Village. Då får man, producenter som gör Beaujolais Village får då ta den här byn och sätta till på liksom ja. Beaujolais Village. Och det är 38 stycken. Jag tänker inte rabbla alla dem, för att det är jättetråkigt.
Nej, det behöver vi inte göra.
Ja. Men det är då snäppet över. Och här kan man ju hitta lite mer liksom fynd. En del bra, men här är det lika så. Är det en bra producent? Så det är bättre att gå på producentberoende. Och här kan man också blanda inom villagerna och bara skriva ut Beaujolais Village, att du tar från två olika byar och sen bara skriver Beaujolais Village och inte själva namnet på byn.
Just.
Och sen kanske det vi ska prata mest om är ju de här själva kryerna.
Kryerna, ja.
Exakt. Eller Beaujolais
som är till antalet
10 stycken.
10,
så inte exakt. Så många. Och de kan väl liksom
vi tar dem
igenom.
Från norr till söder kanske, eller? Det är väl lika bra, för längst norrut så hittar vi ju Saint-Amour.
Och
intressant.
Här kanske vi kan klippa in en liten karta eller någonting.
Jag kan lägga upp en karta här för er som lyssnar på Acast här.
Även om det är liksom från norr till söder så ligger de väldigt så här omlott.
Ja, det är liksom lite ett kluster så där kan man säga.
Så men, liksom lite bredvid och lite under och lite väster, så att man bara får en liten, det är liksom inte en stripp som Cotonou till exempel som bara är rakt
nej,
ner, utan
nej,
här
exakt.
Är lite mer omlott för att förstå geografin.
Jag vill lägga upp en betonbild. Men som sagt, Saint-Amour högst upp där. Och där, ska vi se, bara någon som ringer mig där. Så, Saint-Amour högst upp. Och där läste jag också att ett väldigt populärt vin i USA såklart, runt
Alla
Hjärtans dag, så går det här åt så, som fan.
Så det är
liksom
det är deras. Ja. Så tråkigt. Men i och med att det ligger längst norrut så har det ganska mycket likheter liksom med Saint-Véran på UFC, som också liksom har ganska så här kallkaltiga jordmåner. Så där kan man också göra ganska schyssta vita viner.
Ja, okej. Okay. Du har aldrig provat ett vitt därifrån faktiskt.
Nej, men det finns alltså, som också går under liksom Beaujolais Blanc.
Ja.
Men just i och med att det är en liten
annan typ. Och är det Chardonnay
typ
på dem också då? Eller?
100% Chardonnay.
100%? Ja,
men, okay. Som en liten passus. Det finns lite Algoté också. Men visst. Det kommer nu bli förbjudet. Nu finns en liten lag, alltså Algoté vingårdar som är planterade innan 2004 får man använda i en blend. Men bara fram till 2024.
Jaha, okej.
Okay. Så att de har satt en liten
chabbit mot Algoté.
Ja, men de har väl satt en liten gräns, och man får ju faktiskt även blanda ut lite Algoté till max 15% tillsammans med andra druvsorter i rött. Men det kan vi gå in på lite mer senare.
Ja.
Men Saint-Amour, inte alltså inte
ganska lätta, eleganta, hyfsat lättklunkar, men ändå liksom
men inte superintressant om man ska se det liksom i perspektiv till resten. Man ser inte Saint-Amour så ofta förutom kring Valentine.
Kring Valentine, exakt. Åtminstone i USA.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja. Sen då ska vi ta
Juliana.
Exakt. Lite tyngre, lite djupare, lite mer mörk frukt och liksom jordighet, eller hur skulle jag säga?
Ja, och om man sa namnet, om man vill ha lite historia, döp efter Julius Caesar.
Ah.
Så kanske lätt att komma ihåg.
Exakt.
Det finns i alla fall två lyodier som man ser en Julianas. Om man vill ha liksom två vingårdar som är lite bättre, så har vi då Le Capitan och Le Mouy. Lite svårt att uttalas, men stavas M-O-U-I-L-L-E-S. Les Mouy. Så två lyodier som man, om man ser dem, så är det lite bättre än bara en Julianas.
Ja.
Och ganska så här, få in ofta så här, en liten floralitet i Julianas. Mm. Men också ser väldigt sällan, i alla fall i Sverige. Alltså det är ju inte en av de liksom vanligare.
Nej.
Men så därför är det absolut kul. Ser man Santa Mor, Julianas och den tredje nu, Chenas, som man nästan aldrig ser.
Den ser man ju men det är väl också en av dem som det finns minst av, eller hur?
Minst till yta. Och också Chenas. Den ligger liksom precis bredvid Moulin Avant, som är så känd. Så att den ligger, kommer ju alltid vara liksom i lite shadow.
Exakt, exakt. Men ofta också Chenas ganska burgundisk i stilen ju. Men brukar ha rätt tydlig mineralitet som man kan så här, känna igen den på också.
Alltså jag provar så lite Chenas.
Ja, samma här. Men det här var jag läste mig till just det. Att det så här brukar vara ett signum.
Det som
brukar också vara ganska lagringsbara viner.
Skönt att komma ihåg, för att det är liksom tjena.
Hej, hej.
Glada viner.
Glad. Tjena, tjena.
Ja, men har man pluggat alltså så här, för sommelier SM, så måste man göra liksom ramsor.
Det är så man får
så det. Tjenas blev tjena.
Det är bra.
Exakt.
Och så nämnde du också Moulin Avant, eller hur?
Döpt som efter ju... den här. Alltså, Moulin är ju kvarn på franska.
Mm.
Så om man söker på Moulin Avant så kommer man se den här väldigt, alltså värdekvarnen som är typisk. Och den finns ju där. Den är
Ja, exakt. Faktiskt,
och man kan väl säga att det är väl en av de mest kända, kanske mest rustika och viner som behöver väldigt lång tid på flaska för att komma runt. Men också ganska stor appellation, så ganska stor variation inom Moulin Avant. Men de bästa är ju kring kvarnen, ironiskt nog. Så det är ju där de är de brantaste vingårdarna. Om man ska jämföra lite med de som vi pratade om tidigare, så jordmånen innehåller ganska mycket magnesium i Moulin Avant, vilket gör att rankorna producerar lite mindre, alltså skördeuttagen blir lägre, vilket också gör dem mer intensiva, vilket också
mer koncentrerade. Ja, visst.
Då kan man koppla till att det är viner som historiskt sett har behövt lång tid. Såklart beroende på producent. Lite som jag sa innan där med Julianas, om man vill kolla på lite så här speciella vingårdar. Le Clos är en av de bästa. Le Corculin, Chant du Coeur, också väldigt bra. Och Le Tourin. Le Tourins. Svåra uttal, men ni får bear with me. Men alltså jag gillar, alltså Moulin Avant är också här, jag gillar när de är lite sturdy.
Ja.
Jag tycker det är jäkligt härligt.
Jag kan också tycka att det är härligt. Det är bara att man, så att de mår ju bäst av att ligga lite. Och det är så svårt att vänta bara. Man vill dricka ungt.
I know. På tal om svårt att vänta. Fleury.
Fleury.
Som en lilla blomman.
Som lilla blomman, exakt. Vilket också är ganska lätt att komma ihåg, för att den har... rätt ganska florala tonen, ganska floral elegans som drar liksom åt rosor och viol och sådär.
Fleury, alltid en av de mest eleganta, vilket också, alltså en av ens personliga favoriter kanske.
Ja, det är svingott.
Men alltså, precis samma där. Appellation, alltså inom appellationen. De vingårdarna som har lite mer sand i sig är ju de som ger dem lite mer texturella, de här lite mer eleganta. En väldigt personlig referens att jag brukade jämföra lite, alltså så här, om man tar Moulin Avant, om man tänker lite mer sturdy, Maurice Saint-Denis. Ja. Fleury, lite mer Chambol, alltså med det här texturella.
Ja, visst. Ja.
Några bra vingårdar. Le Quatre Vents, kanske en av de mest kända. Chapelle du Bois och La Madone, som Madonnan.
La Madone.
Och en av mina favoritproducenter håller till Fleury, Yvonne Metra. Jag vill nästan inte ens nämna namnet, jag vill inte att folk ska leta mer efter det. Och vi har kört det lite på Foli, vi köpte så mycket vi kunde. Och min kollega Jonas, han bara, alltså Bea, du kan inte köpa mer Yvonne Metra nu. Vi hade liksom, det var, i varje låda var det Yvonne Metra. Ja, men nu är det slut. Alla vill ju ha det.
Det är klart det är slut, det är klart alla vill ha direkt. Ja, och så du kunde köpa dubbelt så mycket. Ja.
64 flaskor räckte inte, vi behöver mer. Ja, men det är så jäkligt. Alltså, och de har ju lite, alltså, lite av den här, alltså så här, det är ju ofiltrerat, lite lägre alkohol. Men det är det var 2014 som låg liksom så här 11%.
Okej, okay, så pass. Ja.
Alltså, så fina grejer. Det var då en vanlig Beaujolais Village. Men han gör ju också Fleury, han håller till där. Men gör lite olika applikationer. Ja, nog om det.
Fan vad gott.
Det var sidospår.
Bra sidospår. Ja. Sedan då?
Chirouble.
Chirouble.
Där brukar jag tänka att Chirouble låter som trouble. Chirouble. Usch vad opedagogisk jag blir nu när jag använder mina egna.
Ja, men det där är ju bra. det är roligt ju.
Den som är högst belägen, altitudsmässigt, kan vara... De få jag har provat har varit ganska så här syrliga. Jag vill säga så här, lite, inte tart, men lite liksom lite grinigare liksom.
Ja, brukar jag ofta också beskriva som liksom vägen från, alltså, så bryggan mellan Beaujolais Nouveau och de övriga kryerna, för att den är väldigt liksom lätt och enkel i stilen.
Men ofta, om man ska tänka lite så här, alltså om man ska prova Chirouble kanske i lite varmare årgångar, så om man hittar nu 2015 som är en jävla het, ybervarm årgång, så kanske Chirouble är liksom då man ska prova det.
Ja, exakt.
För att ge lite, det tror jag säkert, inside.
Ja.
Sen till favon kanske.
Ja, Morgon va?
Ja. Det var jag ju för några veckor sedan.
Ja, men exakt.
Jag besökte Lapierre och Foyard.
Ja.
Och... De startade ju på 80-talet någonting som kallas The Gang of Four. Så tillsammans Marcel Lapierre, Jean Fayard, Guy Breton och Jean-Paul Tenevé var lite trötta på liksom ryktet som Beaujolais höll på att få. Kanske lite samma motreaktion mot Nouveau-grejen, ja, skulle jag visa. Och de ville liksom promota vinerna från Morgon, men också liksom vina som inte var filtrerade, som använde lite svavel och liksom den här lite mer burgundiska stilen. Och det har ju verkligen gått bra. De fyra är ju en av de liksom mest populära och de svåra vinerna att få. Jag vet att du har köpt lite. Jag såg att du la upp på Insta i alla fall Foyard 15.
Nej, det var George de Combe som jag
hade faktiskt för länge sedan.
Nej, det var inte. Nej, men det har jag också. Det var precis.
Du dricker så mycket Beaujolais att du hänger inte med.
Men Foyard hade jag också någon, men det var inte 2015 tror jag. Jag hade någon 14 kvar och sådär. Men jag tror jag har några stycken fortfarande.
Men här...
Det är väldigt, men Foyard är ju fantastiska grejer.
Alltså, och så trevlig man alltså. Verkligen. Ja. Vi hade ju lunch där, satt utomhus. De hade precis skördat klart. Det var riktigt, alltså så här, riktigt bonny härlig lunch. Vi fick prova så här, alla 14, alla 15. Jag är ju inte en fan av 2015 alls. Det verkar inte som han var det heller, riktigt. Eller, han skrattade lite, han frågade mig så här, vad tror du alkoholen är på Cotepin som är en av de bästa vingårdarna? Jag bara, 15? Han bara, 15,7.
Är det sant? Jävlar.
Alltså det är maffigt. Ja, det är ju lite mer i min jämnare. Men om man ska se det så här, det är ju detta som är kul med vin. Alla årgångar är olika. Ja, 15 är hett. Men 14 var svalt. Så alltså, det är kul att följa och se också hur ens favoritproducenter hanterar det. Ja, alltså KTP brukar ligga på typ 12% och nu är det 15,7. Det kommer vara ett helt annat vin. Det är
otroligt alltså.
Så det, kan, det är absolut inte det. Om man aldrig har provat det tidigare så är det kanske inte det, det första vinet man ska prova. För det är inte särskilt representativt.
Nej, nej, det är det ju verkligen inte.
Så,
det
är... Men jag ser lite som så här, när man köpt 2015, så folk som kanske inte gillar Beaujolais, som tycker att det är för lätt, kan 15 vara instegsporten. Vad säger man? Gateway-drug.
Gateway, ja. Exakt,
gateway-drug. Så 2015, lite fluffigare. Man får tänka liksom... lite mer alkohol, lite mer fluff. Men ja. Kanske inte det man liksom... som Bourgogne.
Jag behöver ju lite mer liksom. Nej, och kan jag också behöva lite mer tid i källaren så att den, så att de får liksom.
Men det var ju samma
vissa av kryerna här. Jag testade, ja men den jag drack häromdagen var en Renier som vi ska snacka om alldeles strax. Och den funkar jättebra att dricka nu tycker jag, men Morgon och Broly och så ska man ju gärna ligga på ett tag från 15.
Några andra vingårdar i Morgons förutom Cotepy. Cotepy är ju en gammal vulkan. Och sen har vi då Le Charme som också Jean Faya gör, som är super super fin. Alltid lite mer, mycket lättare, mer, om man nu ska vara så tråkig säga charmig, men den är mycket mer lättillgänglig än Cotepy ung. Sen Corselet, också fin. Le Grand Cra. Och Morgane är ju liksom en ganska stor appellation, men vill man ha något som är ganska representativt och vill lära känna Morgane, så är det ju liksom Marcella Pierre, Jean Fayard, Guy Bouton, alltså det är ju de som gör
The Gang of Four.
The Gang of Four, då får man seek out helt enkelt. Jäkligt goda, fina grejer. Men det är ju ingen nyhet för dem. Broyi då?
Det kan vi ta, ja, precis. Broyi, den största. Eller
vill du, du vill köra Renyi?
Ja, vi kan ta Renyi spänning. Renyi kommer ju där i krokarna också, den yngsta kryn. Och också ganska så här, ja men som jag nämnde, till och med 2015 funkar bra att dricka nu. Så det är ju liksom ganska tillgänglig och fräsch med mycket, mycket, ofta mycket hallon. Lite schysst krydda men också ganska mycket röd frukt.
Liksom. Ja, man ser på kartan, den ligger ju väldigt långt, alltså den är ju mest västligaste kryn tror jag.
Ja, ja.
Men alltså hur ofta dricker man Renyi?
Ja, det är ganska sällan, men jag tycker att det är ändå en kry som är värd att hålla utkik efter faktiskt. Just att den,
för det regnar mycket här i Renyi.
Ja, exakt. Det är din ramsättning du. Du, dina ramsor. Jag måste ta efter och lära mig dem där. Ja, men det är inte så mycket mer att säga om det tycker jag. Men det är, jag tycker ändå att det är ganska bra value på en del av den vinerna.
Var det någonting det
är
inte du ofta hade man köpt hittar på Bolis eller?
Ja, det var också The Comb som jag köpte via Cavist.
Just det.
Det var tre olika kryer liksom. Det var två flaskor Renier och två flaskor Morgon och två flaskor Broyi i varje låda.
Spännande.
Ja, det är absolut.
På tal om Broyi då? Broyi är ju en väldigt stor appellation. Så det är ju liksom...
Största och sydligaste, som sagt.
Stor variation, såklart. Men den bästa delen är ju Côte de Broyi, som är en egen kry som ligger liksom i Broyi. Som är då liksom... Det är också alltså vulkaniska gamla jordar som är lite brantare sluttningar. De som blir mest intensiva och liksom... fylligast och rikast i Broyi är ju Côte de Broyi. Så det är de som, ska man köpa vin för att lagra, så är det ju Côte de Broyi, absolut.
Ja, just det, precis. Exakt. Och de kan ju faktiskt lagras ibland riktigt länge.
Ja.
Alltså, ja. Bra lagringsbarhet på dem.
Ja, men alltså...
Vad har ni, sorry, men vad har ni för producenter på Folie då, vad det gäller...
Vi har köpt Hagel, alltså... Man får ju inte köpa några mängder av något som är bra. Men några favoriter har ju varit, förutom Yvonne Mitra har vi ju haft Jean Foyer. Vi har haft lite Marcella Pierre. Vi har haft lite, vi har köpt lite Descombe som du pratade om. Vi har även kört lite så här Dubuff, enklare grejer.
Ja, just det. Visst, också.
Ja, men för att få liksom variation. Vi har kört Jules Dejeuner. Som är också en ganska nykomling från Bourgogne, som gör mer alltså väldigt såhär burgundisk stil på Fleury och Moulin Avant med lite ålder. Sen har fick vi tag på lite så gamla Chardot-grejer som Chateau de Chac från typ såhär 90-tal. Som höll upp jättefint. Men det var ju också Moulin Avant som ska lagas. Det var 98 år.
Shit, vad kul ändå.
Sen har vi haft lite av den Grand Cœur. Domaine de la Grand Cœur från Fleury. Superfina grejer. Också var 2015, så ganska maffig stil. Ja, men det är väl några som har varit top of mind.
Just det.
Men verkligen, det, också... det säljer ju väldigt bra, måste jag säga.
Ja, det gör, folk exakt, är nyfikna
det är och det är lite trendigt, ja, man säga. Visst. Och vissa, alltså det blir ju ganska dyrt. Alltså de här bästa, om man tar liksom kotepyrerna, det springer ju lätt väg i pris liksom.
Ja, det gör det ju, verkligen. Och mer och mer så för varje år, känns som. Men du som också var där och reste ganska nyss, hur är, liksom, är det en tillgänglig region om man ska åka dit som vinresenär? Ja. Är det lätt att komma in på få besök? Eller
det, jag vet inte, just det här om det är lätt. Alltså, det känns väldigt tillgängligt, tycker jag. Alltså känslan av... det är väldigt osnobbigt. Nu ska jag faktiskt ner dit igen i november, så då kanske jag kan ge lite mer update. Men,
ja, trevligt.
Det känns ju väldigt avslappnat, väldigt relaxed. Det är liksom inte, du behöver inte komma dit i tid. Det kändes mer som så här, oj, ja. Någon står där typ och röker gräs och det spelar liksom ingen roll. Det var väldigt avslappnat kring producenterna, speciellt i Morgon, om man säger så. Men väldigt... nej, men alltså, jag tror inte det är så svårt. Alltså, som lekman måste man ju bara liksom veta liksom, vad vill jag se. Är du i, har du utgångspunkt Bonn, så tar du ju en timme att köra ner liksom. Det är inte längre än så, eller mindre,
det är så pass nära,
45 exakt. Minuter och liksom kryna är ju det första man slår. Så att det är bara liksom att åka runt. Det är väldigt fint. Det är alltid bra att höra av sig. Det förlorar man ingenting på.
Nej. Kul.
Ja, superhärligt. Fan, jag är törstig. Om klockan
är verkligen
11, så har det lätt.
Nej, exakt. Nu ska jag ut och man ska leta upp någon bra vinbar.
Ja, men borta, precis. Vad är planerna för London? Lite. Har ni några...
Vi har inte så mycket planer just idag faktiskt. Vi hade alla planer igår, så idag ska vi bara glida runt, strosa lite.
Träffa Betty.
Kanske ta någon öl kanske. Vem vet. Nej, men bara gå lite på lite barer och pubbar och ha lite trevligt.
Ja, mysigt.
Och åker vi hem igen imorgon. Ja, verkligen.
Det
verkligen.
Fantastiskt kul. Ja. Jag ska iväg och jobba. Och... alltså det är verkligen från ena dagen till andra har det blivit höst i Stockholm.
Det nu är det höst, ja.
Alla... exakt. Det var liksom höststädning i föreningen och gula löv. Så det är...
ja. Och rök ur munnen när man andas verkligen. Nu plötsligt, så det blir krispigt.
Ja.
Men vad roligt det här var, tycker jag.
Om ni har några frågor,
heja Beaujolais,
så är det ju så bara alltså lättast på Instagram, att vinpratarna, eller skicka ett direktmeddelande, går ju bra också, eller på Facebook, vinpratarna, eller på mail, vinpratarna@gmail.com.
exakt,
it's inga so easy.
Och tack för att ni lyssnar också. Det känns jättekul för oss att ni att det är så många som uppskattar att
som
vi...
som står ut med oss.
Ja, exakt. Som orkar med det här
pladdet. Ja, och tack till alla fina människor som kommer och besöker och säger hej och dricker vin på fly. Det värmer lika mycket varje gång.
Ja, roligt. Men du får ha en härlig dag då. Och alla ni lyssnare ute får ha härliga dagar också. Så hörs vi snart
igen. Ta en bärs för mig med.
Det ska jag göra. Skål! Hej!
Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.